Svenska domäner. Svenskt internetanvändande idag står för ungefär 0,5% sett till antal anslutna användare. Men svenskt domäninnehav är lite större och 0,75%. Och med svenska domäner anser jag att det även innefattar andra toppdomäner, alltså män med svenska innehavare. Och de siffrorna jag presenterar här är förra årets siffror. Penetrationen av .se är högre idag och stiger hela tiden. .com exempelvis har stannat upp och backar nu varje dag, medan nu följer SS uppåtkurva. Men ja, som ni ser så SE är ju förstahandsvalet för svenska innehavare idag. En liten fin bild på det. Och sen när det gäller då SE-domäner, som det är framförallt det jag kommer att prata om, så är 27% idag privatpersoner och förnyelsegraden ligger på 89%. Och där är bolagen lite mer trogna. Drygt 200 registranter har fler än 100 SE-domäner och det är flera tusen registranter som har snäppet under, mellan 50 och 99 stycken. Och ja, sen 2006 så har nästan stadigt legat på 5% vad gäller IDN-domäner, alltså domäner innehållande skandinaviska tecken. Och SE som toppdomän ökar organiskt sen 2003 med 100 000 per år. Vissa kampanjer de senaste 3 åren har gjort att ökningen har varit större eller högre. Men utan dem så skulle vi ha legat på ganska precis 100 000 per år. En stadig kurva uppåt. Mer siffror då. Från förra året eller sen innan affärsmodellsbytet som skedde i mars så har det ökat andelen domäner per registrant. Från 1,89 till senast uppmätt nu, ja det är en dryg vecka sedan, 2,05 per registrant. Det är också en stor ökning, dels vad gäller utländska registrar som anmält intresse och akkrediterat sig för .se. Men framförallt så är det ju en påtaglig ökning av registreringar gjorda av utländska registrar från 31 till 37%. Och det som jag ser som är väldigt intressant också, det är att innehavarna i högre grad är utländska. Och idag, vad gäller, jag vet inte hur pass välbekanta ni är med snapback eller frisläppande av domäner, men varje, eller 20 dagar per månad så släpps domännamn fria. Sådana som inte har förnyats eller på ofrivilligt eller frivilligt valt att inte förnyas. Och där är 65% av de domänerna går idag till utländska innehavare. Tendenser då? Jag har inte exakta siffror på, men stora delar av den ökande tillväxten beror på domainers, alltså domäninvesterare. Och det som vi kallar för fulregistrerare, alltså namesquatters, sådana som tar namn som man har glömt att förnya ofrivilligt, och även då typosquatters som har felstavningsdomäner av kända varumärken eller inarbetade webbplatser. Och sen så flera olika typer av skyddsregistreringar. Domäninvesterare eller domainers intresserar sig ofta för generiska ord, geografiska platser och tema och relaterade ord inom en viss sfär, som endast ekonomidomäner exempelvis. Men det kan även vara verksamhetsbeskrivande domäner eller akronymer, korta domäner som är lätta att komma ihåg och bli värdeladdade i det. Men det kommer Björn att berätta mycket mer om, för det är hans gebit och expert på. Men lite exempel på sålda SE-domäner senaste åren. Nu senast så, ja, det är väl ett par månader sedan, så såldes spel för nästan 2 miljoner kronor. Innan det så finns det ett antal generiska ord som har dragit till sig stora summor. Och fler större försäljningar finns då presenterade på adressen redan. Och den här PowerPoint-presentationen kommer att finnas publikt sen. Stort. Jag vet inte om Björn kan ge någon uppskattning, men själv uppskattar jag till att det är kanske 5-10% som syns publikt. Det är många, som, många försäljningar som sker i det dolda. Så det var en förvåning att spel blev så publikt som den blev, men det är sannolikt för att den skedde genom en stor, eller världens största marknadsplats. Trademark och verksamhetsskydd, eller det vi kallar för skyddsregistreringar. Det är ju verksamheter som oftast skyddar ett väldigt begränsat antal felstavningsdomäner. De skyddar även olika böjningar av verksamheten och olika ändelser. Men även, eller ofta ska jag säga, under ett par alternativa toppdomäner som kom det nät kanske. Men beklagligt nog så är det, i mitt sätt att se på det, så är det fel domännamn som skyddsregistreras. Ofta så är det godtyckligt utan kunskap om vilka typer som drar till sig trafik. Någonting annat som man inte tänker på, det är att vi faktiskt är en typ av världens största CCTLD. Bokstaven S och D ligger bredvid varandra på QWERTY-tangentborden och är väldigt lätt att skriva fel. Och det är någonting som vi också ser väldigt tydligt, att tyska registreringar sker under SE, där man då skyddsregistrerar sina tyska verksamheter. Men det drar givetvis även till sig typosquatters och lycksökare som vill tjäna pengar på den trafiken. Typosquatters då? Ja, de använder sig framförallt då av enteckentypos. Och varje tangent på tangentbord har mellan 4 och 6 stycken tangenter runt omkring sig som är lätt, eller som folk alltid skriver fel på. Det kan vara så mycket som 15% av befintlig trafik som går fel. De är intresserade givetvis också av lingvistiska ändelser, alltså hur saker och ting låter. Och helt beroende på hur känd verksamheter och ifall att det är nylanserade webbplatser och så vidare, så är det en ökande andel av typotrafik. Men typosquatters utvecklar väldigt, väldigt sällan eget innehåll, utan använder sig av parkeringsprogram. Det, då främst av att det är så numeriskt många domäner i frågan om att det finns inte tid eller ork eller vilja att utveckla eget, utan man lägger upp det i parkeringsprogrammen som erbjuder då annonser och möjlighet att tjäna pengar. Ja, typos ökar, men varför då? Ja, det är väldigt mycket pengar att tjäna i typoregistreringar. Och parkeringssidor är dessutom mer accepterat idag än för 3-5 år sedan. En annan sak som bidrar väldigt hårt är att domain tasting, eller det som är känt som domain tasting, inte längre existerar under COM och NET. Vilket gör att många aktörer som har god kunskap om beteendemönster riktar in sig på nya marknader som CCTLD, eller speciellt CCTLD med tillväxt. Men den mest bidragande saken är ju att hela ekonomin har ju vuxit fram, eller kommer från de stora leverantörerna av textannonser. Det som finansierar den största delen av sökmotormarknaden. Parkeringssidorna är lätta att känna igen. Det finns, av storlek så finns det ett 20-tal idag. Pay per click, alltså själva annonsklicken, brukar landa alltifrån 2-35%. Click-through rate, alltså andelen som folk klickar sig igenom på annonserna. Många anser att det är ett pojkstreck som man bara ska ignorera, någonting som onödigt ont som finns där. Och jag anser ju att det är en väldigt utstuderad affärsverksamhet som man inte kan blunda för, utan framförallt måste anamma och se orsaker till. Och det kan vara flera i det här rummet som anser att jag säger det här för att jag från SEs sida vill sälja fler domäner. Och av den anledningen så har jag faktiskt tagit fram ett just specifikt fall som ni själva får avgöra hur relevant det är eller inte. Ett känt svenskt verksamhetsnamn som ni alla har besökt. Jag kontrollerade 80 stycken möjliga enteckensfelstavningar av just den svenska domänen. 70 stycken av dem var registrerade av andra verksamheter än de själva. Både privatpersoner och svenska och utländska bolag. Cirka 3,5% av all avsedd trafik gick till typos domäner istället för huvuddomänen. Och 15 av de 70 stod för 2,7%, alltså ungefär 3% av den avsedda trafiken. Och 3% kan inte låta, eller kanske låter som någonting man kan strunta i. Det gör ju ingenting man har eller blir av med. Men det motsvarar en dags trafik per månad. Och helt beroende på verksamhet så kan det vara, ja, det kan stå och falla med det. Av de 15 så har 9 samma innehavare. Och de 9 domänerna har ett snitt på 250 besök per dag med en CTR på 10%, vilket innebär 25 klick per dag. Och 9 domäner, vilket är 225 klick per dag. Snittinkomsten är 4,19 per klick. Och den historien jag tittar på är 3 månader bak i tiden. Så att jag tror att den är hyfsat relevant. Innehavarna har alltså från en investering på ungefär 1000 kronor per år fått en avkastning som slår det mesta. Det innebär så att 25 klick, 9 domäner, 419 och 365 dagar blir 344 000 kronor. Så att det finns pengar att tjäna och det är ett domännamn. Det innebär alltså ungefär, sett till att det är 80% så typotrafikvärdet av den domänen är ungefär 420 000 per år. Domäninvesterares domäner gentemot typodomäner, det är ju att värdena i generiska ord ligger i ordet själva. Men det gör också att de blir mer spekulativa och ett pris på en bra domän är oftast vad köparen är villig att ge och hur stor en konkurrens det finns om det namnet. Medan typos eller felstavningar är ju alltså den bygger ju helt och hållet på användarens genererade trafik, vilket gör att när den typen av domäner byter ägare så är det med facts and figures. Alltså det jag har hört talas om stora portföljer av typodomäner som har bytt ägare för många, många, många miljoner. Det var lite grann vad jag hade. Och jag kommer som sagt att kunna svara på en hel del frågor efteråt. Så att nu vill jag lämna över till Björn Hansson från Mr. May.
Ja, Björn Hansson heter jag. Från ett företag vid namn Mr. May som jag har drivit sedan ungefär 2003. Mr. May är en marknadsplats för domänen på andrahandsmarknaden i auktionsformat där vem som helst kan registrera sig och lägga upp domänen till försäljning för högstbjudande. Vi erbjuder lite olika tjänster, bland annat en escrow-tjänst för att man ska kunna genomföra en säker affär. Det fungerar som ett klientmedelskonto där köparen betalar in pengarna och vi håller pengarna tills domänen har bytt ägare. Så gör det lite säkrare affär för kunden. Inom kort kommer jag även erbjuda värdering av domänen lite längre fram. Och det som vi framförallt tjänar pengar på är där vi mäklar lite större domänaffärer. Vi har kunder som kanske vill sälja en större domänportfölj. Eller att man ett företag som kanske vill komma över en viss domänen men de vill inte röja sin identitet. Och då fungerar vi som mäklare emellan. Och då jobbar vi mot provision. När man pratar om att investera i domänen så tänker nog de flesta rent spekuleringsmässigt. Där man köper för under marknadspris och säljer över marknadspris. Men det finns lite olika strategier som man ska gå igenom. Först och främst, ren spekulering. Det finns många som lever på detta på heltid och sysslar med det på heltid. För det tar, det är rätt så tidskrävande att sätta sig in i, att veta var man hittar bra deals när man kan köpa under marknadspris. Och framförallt så gäller det att hitta rätt köpare som man kan få ut mesta möjliga för domänen. Hela det här begreppet brukar gå under namnet domaining. Ett steg vidare över en spekulering med förädling. Man förädlar ett domännamn och tillför man ett större värde på det genom att någon form av utveckling. Det kan vara till exempel att man utvecklar en relevant webbplats med relevant innehåll. Det bör inte vara något avancerat, men på så sätt så får man en indexering i sökmotorer som ger trafik. Trafik är alltid värt pengar, någonting som brukar efterfrågas av köpare. Verksamhetsdriven investering, som valt att kalla det. Som företag har man kanske en väldigt bra insikt i en viss bransch och på så sätt kan förutse trender för alla andra. Då kan man ta till sig det och registrera domännamn som man tror kan få ett större värde längre fram. Och det är aldrig fel att knyta till sig domännamn. Dels för att man kanske hindrar konkurrenter från att etablera sig och så vidare. Så att kunna förutse trender i företaget och registrera bra domänen som helt klart kan öka i värde. Det kan vara en bra strategi. SEO-fokuserad investering. Jag tror de flesta företag sysslar med SEO på något sätt. Kanske hyr in SEO-tjänster från en SEO-konsult för att optimera sitt företagssajt. Vad man kan göra mycket själv med domänen är att man köper nyckelordsrelaterade domänen som är relevanta till de produkter man säljer. Google viktar domännamnet i förhållande till innehållet och titeln på sidan väldigt tungt. Så om du registrerar domänen som motsvarar dina produkters namn så kan du på detta sätt bygga upp ett litet nätverk och rätt så mycket trafik genom sökmotorer. Och du kan även valfritt länka in till din huvudsajt, ditt företagssajt. Parkering då, som Peter pratade lite om, är som sagt en gigantisk marknad. Väldigt mycket pengar. Det är också den vanligaste formen för att dra in pengar på domänen man registrerar. För att det är en låg tröskel, vem som helst i princip kan parkera en domänen. Och gör man det i en större mängd så blir det rätt mycket pengar av det. Typos har Peter pratat en hel del om. Det är helt enkelt felstavningar på domänen. Och någonting jag inte rekommenderar att ge sig in i. Det anses inte vara speciellt affärsetiskt. Och det är riskfyllt med alltid. Oftast rör det sig om varumarkedsintrång på något eller annat sätt. Jag har gjort en jämförelse. Där den blå kurvan är omsättning per kvartal med siffror som är hämtat från en sajt som heter DN Journal. De publicerar veckovis topplistor på domänen som sålts för väldigt höga summor. Och bara för att göra en jämförelse med till exempel, i det här fallet har jag valt Nasdaq på de tre senaste åren för att jämföra tillväxten. Och ja, man kan ju se, om man investerat pengar där så kanske man har i alla fall pengarna kvar vid den här tidpunkten, medan det ser inte så ljust ut i alla fall vid den här tidpunkten. Så det är bara för att visa lite att investerar man i bra domänen så håller de ofta sig rätt så bra i värde. Medan om det blir en exempel som den här finanskrisen vi hade nu, så har det domänen som har lite sämre värde blir oftast värdelösa och folk gör sig om med dem rätt snabbt. Så jag rekommenderar att satsa på domäner av lite högre kvalitet. De håller sig rätt så bra i värde. Och för att kanske säga hur mycket man kan förvänta sig att en domän ökar i värde. Det är ju svårt att avgöra, för att det man har att gå på, de siffror till exempel som de här omsättningen här, är ju endast publikt rapporterade försäljningar. Större delen av försäljarna är privat. Och så det man har att gå på är det som rapporteras in. Och dessutom vill jag tillägga att det här är endast domännamn som sålts över $1,000 som den här kurvan motsvarar. Jag har däremot hittat ett exempel på ett domännamn som jag har hittat som har sålts flera gånger. Är domännamnet loco.com, spanska för galen, som såldes 2004 för $15,000, 2005 för $40,000, en utgång på 62%. 2006 såldes den för $50,000, utgång på 20%, och 2009 $60,000, 20% också. Så man kan inte riktigt säga hur mycket värdeökning domäner har per år, men en egen uppskattning är ungefär 20-30% beroende lite på TLD. Vissa TLD har betydligt större tillväxt. .se till exempel har vi en större tillväxt av. .com, ja, där har vi sett en väldigt stor tillväxt redan där priserna ligger väldigt högt. Och vi kanske inte kan förvänta oss riktigt så stora värdeökningar. Värdering är förstås nyckeln till en framgångsrik investering. Det finns en del generella faktorer man kollar på när man värderar domänen. Till exempel längd är en rätt så viktig faktor, så kortare desto bättre. Generiska ord, man vill ha ord som är vanliga, som är ett riktigt ord som finns i ordlistan. TLD, rätt språk till rätt TLD, svenska under .se. .nu är också rätt så populärt för svenskar. I den siffror och bindestreck till exempel är någonting som oftast drar ner värdet på en domän. Det finns vissa undantag som jag kommer att visa. Också förstås försäljningshistorik kan man bara det kolla på liknande domäner. Det finns databaser man kan söka där man kan, om man är lite kreativ kan man komma på domänen som har sålts, som ligger i närheten. Trafik är också en väldigt viktig faktor. Det är någonting som sagt brukar efterfrågas. Så, för att uppskatta hur mycket trafik ett domänen har så kan man använda lite olika Google-verktyg där man kan få fram antalet sökningar på en viss term. Till exempel har du ett visst domännamn så gör du en sökning och får fram att hur många sökningar det är i snitt per månad. Det visar ett visst intresse för domänen i sig. Ett annat väldigt bra verktyg från Google är ett där man kan se vad företag är beredda att betala per klick, alltså CPC. Och det är ju Googles AdWords-system som är ett stort globalt annonsnätverk. Jag tror de flesta känner till det. Och det kan ge en väldigt bra siffra på värdet på ditt domännamn. Genom att jag kan ta ett exempel här. Skulle du ha domänen så här blomkrukor.se som kanske inte är så där jättepopulärt på nätet att sälja, så kan man se att det har ungefär 3600 sökningar per månad för den svenska marknaden. Företag är beredda att betala 1,50 per besökare. Så det är inte så jättestort intresse och inte så jättemycket pengar. Jämför man till exempel med termen banklån, om du skulle ha domänen banklån.se, så har du istället 27 000 sökningar och företag är alltså beredda att betala upp till 30 spänn per klick. Så en sån besökare är därmed värd en hel del pengar. Och det ger en bra indikation på vad ett domännamn kan vara värt. Bindestreck, som sagt, brukar värderas rätt så lågt. Det ses som en nackdel för att ett bindestreck i domännamn brukar tappa trafik till motsvarande domännamn utan bindestreck. Därför drar det ner värdet. Men det är lite mer skillnad från marknad till marknad. Till exempel tyskarna är väldigt glada för bindestreck. Och den dyraste publika försäljningen skedde ganska nyligen. Det var Hotel Reservation, 142 000 euro. Och köparen av den är ett tyskt företag. Så man får se lite på en marknad till marknad, men rent generellt så. Ingen regel utan undantag. Ibland är det väldigt bra att ha ett bindestreck med sig så att undvika missförstånd. Så kan man att tänka på. En väldigt intressant studie som jag hittade gjort av ett för att ta mina memorable domains kan anses lite partisk eftersom de själv säljer den typen av domäner. Men jag har kollat igenom studien och den är väldigt seriöst genomförd. Så, de jämförde tre olika domäner. Generiska domänen och icke-generiska. Och testade att köpa annonsering på, genom Google AdWords. Domänen de använde var då electricbicycles.co.uk, yourbikes.co.uk och inahurry.co.uk. Och vad de kom fram till att själva domännamnet framförallt är för att det här brukar fetmarkeras när man söker på en viss term. Söker man på electric bicycle så kommer det fetmarkeras här men även här. Dessutom bör urlen mer tilltalande till besökaren eller han som söker. Och en annons som innehöll det här första alternativet, electric bicycles, resulterade i 45% högre CTR, så click-through ratio, än your bikes och 105% mer, alltså mer än fördubbling, än in a hurry. Så det kan vara värt att tänka på, det kan göra rätt stor skillnad. Och som sagt, det har att göra med att det fettmarkeras och det har en positiv effekt på quality score. Tack för att du lyssnade. Är det någon som har några frågor så får ni gärna ställa dem. Ska vi ta det efteråt?
Ja, vi tar det.
Ja.
Jag ska prata, försöka förklara varför någon köper 7000 svenska domänen. Och väldigt gärna skriva frågor sen på mitt postnummer på Twitter eller skicka ett mejl. Frågan på varför vi har 7000 domännamn kommer ifrån början av att vi är mediamänniskor, vi som har startat det här. Några high-tech-killar och några mediamänniskor. Vi har tittat väldigt mycket på vad som händer inom media. Och framförallt i USA så börjar lokal marknadsföring få en väldigt, väldigt strong position. Det händer väldigt mycket där. Och speciellt internet och lokal marknadsföring öppnar ju nya möjligheter som den gamla typen av massmedia aldrig har gett. Alltså att kunna nå väldigt lokalt i realtid. Vi har startat upp det här i Sverige och vi kommer även att gå ut i Europa var det lider. Vi såg några trender, tittade bakåt i tiden och internet har ju skapat helt nya affärsmöjligheter för väldigt många bolag. Vi hörde ju förut Google är ett av världens största bolag idag. Har en extremt bra marginal på sin affär. Och de här sakerna som händer på grund av internet, där tycker vi det är väldigt intressant att vara. För där kan man få lite försprång jämfört med gamla och tunga giganter som har svårt att svänga båten och svårt att stanna den och svårt att ändra kurs. Och det var ju precis vad Yahoo gjorde, vad Google sen gjorde på Search. Sen startade eBay och Amazon. Commerce-sidan kom helt och hållet från Sida. YouTube, MySpace, Twitter, Facebook. Det är också helt nya saker som bara kommer också från Sida. På grund av att internet ger dem möjligheterna som de använder. Jag tror vi att lokal internetmarknadsföring är nästa stora trend. I USA så har Google startat väldigt mycket med lokal marknadsföring. Flera av de riktigt stora varumärken har köpt på sig lokala internetmarknadsplatser. Så plattformar för hur man gör lokal internetmarknadsföring. Och där ser vi att just lokalt sök ökar väldigt mycket jämfört med det vanliga söket. Vi ser att gula sidorna tappar väldigt mycket mark just nu. Och inte ens hälften av alla mindre företag har en hemsida idag. Om vi tittar på mindre företag som är business to consumer, så pizzerian, bilverkstan, gitarraffären, alla de här mindre affärerna och mindre företagen som vänder sig direkt till konsument, VVS-killen, de har inga hemsidor. Man kan inte söka dem på Google. Man måste gå in och söka dem på Hitta eller Eniro och ta dem via gula sidorna informationen. Trenderna är ju väldigt, väldigt tydliga. Det är digitala media. Det här är siffror från, som de förutspår händer i år då, från The Economist. Det är väldigt, väldigt tydligt vad som händer med digitala media och traditionella media. De traditionella media har ju en massmarknadsapproach, many to many, eller few to many. Och vi tror ju att precis som det händer just nu, och speciellt på mobilsidan där här senaste med iPhone verkligen ger beviset för, tillsammans med Twitter tycker jag, ger beviset för det här. Person to person blir viktigare och viktigare, och det är viktigt att nå mindre och mindre segment, alltså mindre grupper. Man kan inte fortsätta och som TV nå GRP, alltså 3 plus alla människor. Men det kommer att kristalliseras ner i väldigt, väldigt, väldigt små grupper när man vill nå ut med sin marknadsföring. Och det är det som digitala annonser kan göra. Det är det de kan ge. Så i den här kontexten då har vi tagit fram en massa orsaker till varför vi bygger då mitt postnummer. Och det är just att det sker en stor förflyttning av pengar från traditionella massmedia till internet och mobiler. Ett väldigt, väldigt viktigt ord är relevans. Och jag tror att vi som har varit på några olika föredrag här, alla pratar om relevans i en eller annan form. Man måste vara adekvat. Man måste ha filtering. Man måste ha massor med olika saker. Men allting handlar egentligen om relevans. Det ska vara relevant för dig, för att idag finns det för mycket. Det är därför du har en bibliotekarie på ett vanligt bibliotek. Det är så mycket böcker som man kan inte hitta dem, och då hjälper de dig. Ja, Google, bra. Men Google är också för stort. Vi måste vara ännu duktigare på att hitta rätt. Sen är det så att nästan all information som har någon slags lokal tagg på sig idag. Idag när vi tar bilder så får vi ju väldigt ofta geokodade bilder som bara lägger in. Så kommer de direkt på en viss plats. Och väldigt mycket har postnummer taggar på sig. Sen är det så att alla känner till postnummer. Man vet sitt postnummer hemma. Alla från 12 år uppåt känner till sitt postnummer hemma. Alla vet vad det är på jobbet. Och har man ett sommarställe eller ska någonstans, så tar man reda på det postnummer. Det är väldigt enkelt att förstå vad man söker efter. För söker man på marstrand.com eller marstrand.se, så är det inte säkert att du får fram någonting om Marstrand. Men slår in postnumret för Marstrand, då får man fram information om Marstrand, om man nu ska till Marstrand. Ja, vad gjorde vi då? Jo, då köpte vi 7000 domäner på en gång. Och det är alla nummer, alla femsiffriga nummer.se som motsvaras i postnummerkatalogen, där det bor mer än 200 människor egentligen. Så Övre Soppero exempelvis har 15 samer. De har vi inte tagit. Däremot så alla förstäder tror vi är viktigast för oss. Alla lokala, typ Motala, mindre orter som finns ute är också väldigt viktiga. Citykärnor är det svåraste, tror vi. Men vi har de postnumren också. Så var man än slår in för sitt postnummer där man bor, så kommer man till oss. Och det vi gör då, det är att vi gör mashups. Vi aggregerar. Vi spindlar ner. Vi har mycket user-generated content. Och vi försöker samla allt det som vi tror är viktigt för den lokala konsumenten. Den lokala användaren. Allt det är gratis om man är vanlig användare. Och sen intäkterna får vi då från gula sidorna, från det som gula sidorna inte hinner med idag, det ska vi ta hand om. Vi Vi tar hand om lokalpress, regional press. Vi tar hand om direct marketing som ju har också har ett problem både miljömässigt och kostnadsmässigt idag och sjunker. Sen har vi på varje plats har vi en lokal agent. En skolungdom, en hemmafru eller en pensionär som har 5-15 postnummer. Han bor i det här området och är webbmaster för sitt område. Han är också marknadsförare. Han tittar på hur man ska få in lokalt content, prata med idrottsklubbar så att de lägger in sina nyheter och även att vi får spindla ner dem. Vi pratar med alla som vi spindlar så att vi tar inte allting. Alla källor som vi har idag har vi fått lov att göra från. Och det här med lokal agent blir väldigt viktigt för att de blir små hjältar i sitt område. Vi har kört nu 20 agenter på västkusten i Göteborgsområdet. Och de har lagt in all information som inte går att få tag på idag på internet. Som är omöjlig att hitta. Allt ifrån postlådorna på vissa ställen som inte går att få ner till andra intressanta lokala spots som de lägger in automatiskt. Så får de en liten slant av annonsintäkterna. De jobbar 2-4 timmar i veckan och får några tusenlappar per månad. Och alla är glada. Än så länge. Ska vi se om nätet fungerar här. Ska visa bara lite grann. Vi gör då en mashup där vi har företag och föreningar. Det här är alltså gula sidorna. Vi har nyheter som är väldigt lokalt kopplade. Här har vi lokala bloggare, vi har Ekot. Vi tar in nyheter om det finns lokala blaskor. Vi tar in nyheter från kommunen. Vi har en anslagstavla som är helt enkelt anslagstavlan i butiken. Här har vi allt som säljs. Vi har köpes, säljes, skänkes. Vi har tjänster. Vill du ha barnvakt? Vill du gå ut med hunden? Så finns det här. Och allting är ju då, ligger ju då på kartan som man ser var det finns. På nyhetssidan så har vi inte karta för att nyheterna är ofta svåra att få ner geokodat. Men däremot så tittar vi från, just i det här fallet är vi i Kungsbacka. Det är ett postnummer som ligger mitt i Kungsbacka. Då tar vi allting som har med Kungsbacka att göra. Idag har det kommit in 2 nyheter än så länge för just det här området. Igår kom det in ett gäng, dagen innan ett gäng. Och här har vi då allt ifrån bloggare. Vi har blåljus. Titta på exempelvis från kommunen. Bara kommunen idag än så länge har lagt in 3 nyheter och igår lade de in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nyheter som bara har med ditt område att göra i kommunen, alltså kommunen att göra. Nu kan vi gå ner på, hur går det med det här gatuarbetet? Ja, då står det här, vattenläcka. Det vi gör sen är att de saker som kommunen själva lägger in som de vill ha en geotagg på. För det är ju vissa saker som blir väldigt specifikt. Då lägger de in själva med en geotagg. Och det här klarar de ju inte av själva kommunen idag. För att de har en gammal EPI-server. Och kan inte kartlägga någonting. Men de är ju väldigt intresserade av att få ut. Var är en vattenläcka hemma hos mig? Om jag bor här och vattenläckarna där. Så ser jag det när jag går in och tittar på sajten. Kommunen informerar. Det är jag väldigt intresserad av att titta på. Nu är det en ny cykelväg. Här är det en vård och omsorg. Här är det ett bygglov. Här handlar det om skolan, en informationskväll. Ett annat bra exempel på hur man gör med lokaltrafik. Säger att här, jag bor här och jag som bilägare, jag vet inte vad min hållplats heter. Om jag ska gå in på Västtrafik, om jag överhuvudtaget vet att det är västtrafik.se, antingen måste jag söka det först och så måste jag klicka mig in. Sen måste jag klicka mig in till rätt busslinje och jag vet inte vad busslinjen heter. Jag vet inte vart den startar, jag vet inte vart den slutar. Men jag vet att här finns det en hållplats. Det vet jag, för det råkar förbi med bilen varje dag. Då står det här. Okej. Okay. Den går dit eller dit eller dit eller dit. Den går om 8 minuter. När jag går nästa efter den? Ja, det där hinner jag inte, men 37 minuter hinner jag. Okej, bra. Då går jag nu. Den här typen av information försöker vi då att ge till varje postnummer så att det blir väldigt intressant för användaren att gå hit. Så att vi får så mycket trafik som möjligt. Och sen då, hur gör man då? För att tjäna pengar, det ska vi gå in på alldeles strax. Men varför har vi då de här domänerna? Varför var det viktigt för oss? Och det har tre olika anledningar. Det ena är marknadsföring. Vi tycker det är en väldigt smart idé. Det är en smart idé att marknadsföra sig utifrån postnumret. Och det kommer folk ihåg väldigt, väldigt enkelt. Annars hade det kunnat vara mittkungsbacka.se, mittkungsbacka.nu. Kungsbacka.com etc. etc. Postnumret kommer alla ihåg. Och det blir en snackis av det. För att det är en ganska bra idé. Det andra är att våra kunder, de som ska köpa marknadsföring, de förstår exakt vilket område de köper. Jag ska visa det lite sen hur det ser ut när de köper. Eftersom när man kommer ner nog lokalt så är geografi demografi. Du är intresserad av ett område som lokalköpare. Det klarar ju Kungsbacka-posten exempelvis. De klarar ju bara sitt spridningsområde. Det är det minsta de kommer ner i. Köper du någonting på Facebook idag så är 2 mil tror jag det minsta du kan köpa. Det är också alldeles för stort. Sen när det gäller skydd då, det är klart att Om vi utmanar nu utmanar ju vi utmanar Bonnier, vi utmanar Schibsted, vi utmanar Eniro, vi utmanar ju alla de stora bolagen. De kan ju, även om vi är väldigt duktiga tekniskt, så klart att de kan göra en sån här plattform. Men de kan ju aldrig ta våra domäner ifrån oss. Och vi tror att just postnummerdomänen i det här fallet är bättre än någonting annat när det gäller att hitta ner lokalt. Av de här anledningarna som jag visade förut. Så hur de än gör så kommer vi vara lite bättre. Så här ser det ut med det som jag pratade om, att geography is demography. Här har vi Kungsbacka centrum ligger här. Och så blir det lite industriområden. Och sen så kommunen. Kommunen är ungefär 3 gånger den här storleken. Men om man då vill gå in och vara i Kungsbacka centrum så vet man att tar man det området och här fyller man bara i. Jag vill finnas i de här postnummerområdena och så står alla Kungsbackas postnummerområden listade. Så klickar man i och då ser han vilket område han tar. Vi har ju väldigt mycket hav borta hos oss på den sidan. Och det är klart att ska någon sälja flytvästar så säljer de mer flytvästar nära havet än långt bort ifrån havet. För Kungsbacka kommun är både jordbrukare och båtmänniskor. Och då vill man inte gå hela Kungsbacka om man ska ha en drive på flytvästar. Utan då vill man gå i den delen som är närmast havet. Och då klickar man i dem. Och så betalar man. Och det vi tycker är smartast när det gäller annonsörerna. Det är att de väljer själva. Om vi nu tar exemplet med Gula sidorna igen. Så har man Gula sidorna, lokaldelen, din del och så vidare. Där bestämmer man sig år för år vad man vill göra. Och alla vet att det är, vem läser kataloger. Jag har ingen Gula sidorna hemma, jag har ingen lokaldel, jag har ingen i din del. Och det är nog väldigt många av er också som inte har katalogen längre. Och då ska man hitta all den här informationen och man ska kunna köpa allt. Man blir erbjuden av Gula sidorna att köpa den här informationen en gång om året. Vår idé är att göra återigen det som internet kan erbjuda. Att göra en mashup av allting. Här kan vi ha annonser som är liknande det som man gör i lokaltidningen. Man kan köpa sig en fast plats, en rotation. Okej, vi betalar 5 000 i månaden för att ligga här. Det är den vanliga traditionella annonserande. Det vi gör här är ju att vi har de vanliga Gula sidorna. Så här ser Gula sidorna ut i Kungsbacka. Eller din del av det. Man har ett namn, man har ett telefonnummer. Här kan man köpa till sig. Idag kan man köpa till att ha en liten logo. Det går idag. Man måste bestämma sig i förväg. Man ligger kvar under ett lån. Man kan också ha man kan köpa till sig flera olika kategorier. Och sen så kan man köpa till sig att även ha, det fanns det ingen här, men sin webbadress och så vidare. Men man får bestämma sig för ganska lång tid och det kostar ganska mycket pengar. Hos oss så kan man köpa bakgrunder. Man kan köpa logos på kartan. Man kan köpa erbjudanden. Och allt det här. Och man kan köpa söksensitiva annonser. Och allt det här då gör man själv. Man betalar med kreditkort, man bestämmer själv och man kan vara inne en vecka, man kan vara inne en månad, man kan vara inne ett år. Naturligtvis, ju längre du bestämmer för att finnas kvar, desto lägre blir priset. Men det man gör här då, det är att man tar Google. För de här är sökintensiva, alltså de är söksensitiva, som gör att söker du på bilar här uppe eller frisör så kommer du ju upp bilar eller frisör här borta. När vi inte har annonser här, då tar vi in Splinks från Eniro eller Google. För vi kommer ju ha trafik som både Google och Eniro vill sälja mot. Så när de här är slut så kommer det vanliga Splinks in. När du söker så kan du söka utifrån relevans. Du vill ha proximity. Om du ska ha en chokladkaka från Marabou så spelar det ingen roll vart du köper den. Då vill du köpa den nära. Okej, relevans, kiosk, närhet. Då kommer de upp som är närmast här i söken. Men så tar du best rating. Vem har mest tummar upp? Ja, okej. Då får du kvalitet. Eller så är det viktigt att det är en stor leverantör. Ja, då får du storlek och så vidare. Så att då gör man förbättrar Google-söket lite grann på det sättet att man får en lokal prägel som du själv väljer utifrån vilka sökkriterier du vill ha. Så, och det här går inte att göra på något annat sätt än med de verktyg som finns idag. Det hade inte gått att göra för 3 år sedan. Och det går inte att göra idag. Och då blandar man ihop alla de här som jag sa förut. Med 5 olika medier i ett enda medie. Och det är först nu det här fungerar att göra. Och det är därför vi har köpt 7000 postnummer nu. För att försöka bygga upp obehindrat kan man säga. Det som Eniro och Stampen och Bonnier och Pripset och alla har svårt att hinna med att göra. Vi tror vi har ungefär 2 år på oss att köra Gula sidorna-tricket då. För det är inte det att Eniro eller lokaldelen de här inte förstår, utan det är svårt för dem att styra sina stora skepp. Ja, det var det.
Tackar. Jätteintressant. Ja, men då ska vi ta och
Men vad gott. Ja, då har vi mycket tid för frågeställningar. Det här är ju 3 stycken väldigt spridda områden, men jag tror att det finns mycket intresse i samtliga 3. Så att, jag tycker att vi låter mikrofonen gå runt och att det är något.
Martin Persson, Python News idag. Jag går till Peter här. Var köpte du att 7000 domänen? Var någonstans köpte du?
På Loken.
Okej. Och 7000 fem siffriga domäner då? Var alla de här lediga?
Jag tror vi, alla de vi ville ha så var det 30 eller 40 som inte fanns. Det tyckte vi var ovidkommande. Så att vi köpte, alltså problemet för oss var att vi tyckte att det var en ganska hög idéhöjd på idén. Och går man ut och söker hos registrarer som vad som är ledigt så sitter det folk och ser det här och snor det då direkt. Så det går inte, minst den integriteten som registrarerna har är väldigt, väldigt låg. Så att vi var livrädda för det. Så det är också ett sånt man lär sig det har varit att gå inte ut och sök för mycket efter samma domännamn, för det är någon som tar det. Det sitter folk på registrarerna och snor det. Så vi gjorde specialkoder. Vi programmerade egna verktyg som vi gick ut och så gjorde vi små, snabba koller på det. Och sen så funderade vi ett tag på om vi skulle bli en egen registrar för att vi ville ha kontroll själva. Och när så kom vi överens med Loka som gav en bra deal och en väldigt bra service. Så det blev bra. Och de flötte jättebra. Det fungerade väldigt bra. Så att det var väldigt få att ha.
Har några konkreta tips som du ställde?
Fler frågor? Ja, ska jag säga, när de nu kommer. Nu är det ju stopp och halt i den processen, men att de kommer är ju högst troligt och sannolikt inom ett par års tid. Men hur det spelar in mot andrahandsmarknaden och befintliga starka toppdomäner, jag tror att det kommer ha en positiv inverkan. Vad gäller svenskt användande av domänrelaterad trafik, alltså .se är ju förstahandsvalet för svenskt användande. Och det kommer bara stärkas för att ju fler toppdomäner desto mer diffust kommer det bli och desto mer osäkert. Såvida inte, jag ska säga, det har ju med profilering också och tid i, alltså för verksamheten. Men SE är SE för svenska internetanvändare och så. Vad gäller CC-TLD så tror jag absolut att det kommer stärkas lokalt och de större GTLD:erna som funnits i 10-tal år, världen kommer bara öka som jag ser det. Jag vet inte om du ser det annorlunda.
Jag tror att det kommer påverka andrahandsmarknaden om så sätt att vi kommer se en stor förändring i prisbild. För att, alltså inte på kort sikt, för att väldigt lång sikt kanske, men man, alltså, egentligen är det inget nytt. Det finns ju, det kommer inte nya GTL hela tiden på Montesia, Mobil.tl och så vidare och så vidare. Och det har inte liksom påverkat den enda. Priserna fortsätter att stiga ändå på andrahandsmarknaden. Det är därför de stora
Det man kan säga om exempelvis de sena .me som i och för sig är en landsdomän för Montenegro, men där var det väldigt inför Landrush där att det skulle släppas, så var det mycket spekulativ marknad. Samma sak vad gäller .mobi och .tl, så har det ju varit väldigt mycket upphausade priser, och det är ju en spekulativ marknad. Jag vet inte hur länge den kommer att leva vidare, eller de prisnivåerna på bättre domänen under de toppdomänerna kommer att finnas kvar, men det är ett begränsat antal som är redo att spekulera i så stora summor som det har varit exempelvis under första halvåren på under .mobi, där det var
väldigt mycket folk som förlorade väldigt mycket pengar, ja, som investerade.
Däremot ska jag säga, så är det ju intressant också att en tendens är ju också att många domänadministratörer, alltså registren, har ju lyft undan många bättre ord som de portionerar ut i premiumauktioner och kapitaliserar lite extra på. Men då blir det lite mer en happening för toppdomänen i sig. Så att, jag vet inte. Jag har inga åsikter om själva fenomenet, men jag ser bara att det är fler och fler av de nya TLD:erna som låter de bättre orden komma som en happening vid senare tillfällen. Så att, men nej, jag tror inte att de nya GTLD:erna kommer att påverka de etablerade idag. Inte negativt i alla fall. Ja, men det vi har sett vad det gäller .mobi och .me, så är det ju framförallt geografiska ord och engelska, ja, premiumord om man säger så, som har lyfts undan. Sen så har det ju, ja, givetvis har du rätt, men du tar Tyskland som exempel, och som jag visar i min presentation så var det kanske ett sämre alternativ. Men visst är det så att det är ju väldigt landsberoende eller språkberoende. Men det är ändå en tendens som jag vet inte riktigt vad jag tycker om den. Det är inte en utveckling jag skulle önska. Men å andra sidan, även .se förra året släppte ju de tidigare underhållna geografiska domänerna. Så att, och även nu senast så var det ju Denik som släppte upp tidigare reserverade domäner i en speciell ländrar, så att säga. Ja.
Om man får kommentera Denics fall, jag vet inte om alla vet det, men de hade efter 4-5 år fick de ett domstolsbeslut att de måste släppa Volkswagen, VWB.de till Volkswagen. Och det gjorde att Registry synade till och släppte två veckor senare, så att samtliga spelade
Ja, skulle vi få en sån utveckling skulle det definitivt ha en stor inverkan på spekulationer i andrahandsmarknaden och värden just för akronymer. Ja, jo, det stämmer.
Min personliga bedömning är att det var en liten barnslig reaktion av en stor väg. I och med att du förlorade en seg stämningsprocess att de tänkte att det blir skit vid det och vi slänger inte allt på en gång. Och andra väntesystem kanske har lite mer framgång och gör sunrise eller liknande. Samtidigt kan det vara bra att de gjorde det så snabbt.
Än så länge. Men det är precis som du säger att vissa toppdomäner har ju en väldigt speciell prissättning vad gäller enteckens och tvåteckens och så vidare. Och jag vet att det finns små exotiska TLD:er som tar 50 000 per år för enteckens domäner. Alltså som registret tar ut. Men å andra sidan så de flesta toppdomäner erbjuder ju bara från 3 tecken upp till 63. Så att, men det varierar friskt. Och det är fri prissättning. Och man ser väl olika affärsmöjligheter och modeller i sitt domänhanterande.
Vill jag tillägga en sak där? Just de här korta tyska namn, Edelman som släpptes. Att det är ju stort värde i korta domänerna och det kunde man ju se på att se det ut i tillfället där så tar du aktioner på just de här domänerna som släpptes. Och det är många av de aktionerna uppe i Engelska Råd då. De gjorde sitt bästa för att ta domänerna och lägga till sig själv och sen ställa dem till kunden. Jag tror det rör sig om rätt många miljoner kronor.
Ja, jag har inte följt det där alls utan inför men inte hur det gick. Ja, det kan jag tänka mig. Ja, det var ju väldigt värdefulla domäner som väldigt akut släpptes fritt för samtliga. Inga andra frågor? Nej, men då tycker jag att vi tackar för oss.